Jag får hälsa er välkomna till det här tillfället kring kyrkoåret. Och det ska då handla om påskkretsen och ingenting annat. Senast höll vi en inledning med en grov översikt över hela kyrkoåret. Och vi konstaterade att man ibland indelar kyrkoåret i tre delar. Julkretsen, påskkretsen och pingstkretsen. Vi har ju också en annan indelning med det festliga halvåret och det festlösa halvåret. Men vi ska nu koncentrera oss på den tre delning som vi inledde förra gången med att tala om julkretsen. Och vi har alltså kommit till påskkretsen idag. Och vi ser här på den här bilden att det är ju den här som är hit på den här sidan. Fasta tiden, det violetta, och sen festtiden, det vita där. Som det i stort sett handlar om idag. Så vi ska igen göra en grov indelning. Och denna gång enbart för påskkretsen. Man brukar tala om söndagarna före fastan. Det vill säga septuagesima och sexagesima. Och då det övergripande temat är Kristi profetiska ämbete. Vi har ju idag till exempel på sexagesima temat Guds ord. Vilket passar mycket bra in på detta Kristi profetiska ämbete. Under passionstiden, som börjar med fastlagssöndagen och pågår fram till och med stilla veckan, är temat Kristi överprästerliga ämbete. Och under festtiden mellan påsk och pingst, efterfiningstiden, är temat Kristi konungsliga ämbete. Då det är fest och mycket glädje. Så i påskkretsen avhandlas alltså Kristi tre ämbeten. I grova drag. Vi ska börja med att se på några. Eller vi ska försöka gå igenom hela den här påskkretsen. Men vi stannar upp vid vissa högtider och säger mer om dem. Sen konstaterar vi bara vilket tema det finns för de andra. Och det första vi har då, det är septuagesima som vi firade förra söndagen. I och med septuagesima så riktas fokus mot påsken. Det är tid att mot korset gå fram. Namnet är latin och det betyder den 70:e, underförstått den 70:e dagen före påsk. Men den som räknar dagarna mellan septuagesima och påsk kommer inte till 70 dagar. Utan septuagesima infaller i verkligheten 64 dagar före påsk. Och det har framförts flera olika förklaringar till varför denna söndag då heter septuagesima. Och det mest troliga är den att man har utgått från den 50:e dagen före påsk, kvinkvagesima. Och sedan gått bakåt två veckor, två söndagar. Men istället för att räkna med 7 dagars vecka så har man räknat med 10 dagar per vecka. Sexagesima betyder alltså den 60:e, men den infaller 57 dagar före påsk. Det är den söndag vi firar idag. Och septuagesima, då går man igen 10 dagar bakåt. Men i kronologin, i kalendern, så går vi bara 7 dagar. Och den infaller då 64 dagar före påsk, trots att den heter den 70:e. Septuagesima betyder alltså den 70:e dagen före påsk. Man kan säga att de 6 söndagarna efter Epifania, 13 dagen, varje år så är det inte så många. Och det beror på att påsken den är inte fixerad på samma sätt som julen till ett visst datum. Så att Epifania är ankrad vid julen, den tillhör julkretsen. Men septuagesima är ankrad vid påsken. 6:e söndagen efter Epifania avslutar julkretsen. Och med septuagesima vänder vi liksom blad i kyrkoåret. Och temat för den här söndagen är Guds oförskyllda nåd. Det var alltså den förra söndagen. Sedan kommer vi till sexagesima. Och vi nämnde redan att det betyder den 60:e, underförstått dagen före påsk. Temat som vi hörde i gudstjänsten, det är Guds ord. Och Den liturgiska färgen är ju fortsättningsvis också grön här. Och det hade den ju varit ända sedan första söndagen efter 13 dag. De här två söndagarna, septuagesima och sexagesima, den fungerar som en väntetid inför fastan. Det är ju egentligen för fastan. Det är en vilotid mellan två tunga högtider. Vi har nyss avslutat julfirandet och knappt har vi hunnit göra det innan vi riktar fokus mot den ännu större högtid, påsken, och förbereder oss inför påsken genom fastan. Men med de här två söndagarna före fastan så har vi ett litet mellanrum. Vi får lite dra andan och bereda oss inför fastetiden. Och det är den som vi ska gå in på nu. Fastetiden alltså. Fasta är inget helt unikt för kristendomen, utan den förekommer i många olika religioner. Och speciellt österländska. Och det är ju i de religionerna som man kan kalla för lagreligionerna, så är det ju egentligen en god gärning som man gör. Man blidkar Gud genom att fasta. Och så har det ju också uppfattats i vissa avarter av kristendomen i kyrkohistorien. Inom den gamla judendomen var fasta påbjuden under den stora försoningsdagen, som det stadgas i tredje Moseboken 16. Och senare tillkom också en del tillfälliga fastedagar. Fariseerna på Jesu tid, de fastade 2 dagar per vecka, på måndag och torsdag. Och de kristna, de första kristna som levde i den judiska omgivningen, så de övertog den här seden att fasta 2 dagar i vecka. Men de fastade inte på måndag och torsdag som fariseerna, utan de valde istället onsdag och fredag till sina fastedagar. Och onsdagen, eftersom det var på den dagen som stora rådet Sanhedrin beslutade att de skulle röja Jesus ur vägen. Och fredagen då till minne av Jesu dödsdag. När det kristna påskfirandet blev mer kyrkligt ordnat blev långfredagen den självskrivna fastedagen framför alla andra. Och redan från början så hörde en förberedande fastetid till traditionerna. Men senare under 300-talet, sannolikt under den diokletianska förföljelsen, blev denna fasta period kyrkligt ordnad, det blev stadgad. Och längden på denna fastetid, den kunde till en början variera, men ganska snart blev den fastställd till 40 dagar. Och av den orsaken så kallas den här fastetiden för kvadragesimalfastan. Kvadragesima, kvinkvagesima, sexagesima och så vidare. Inom de katolska kyrkorna i öst och väst är fastan reglerad med noggranna föreskrifter om hur den ska iakttas. Men inom den lutherska kyrkan så ser man snarare på fastan som en god yttre sed, en förberedelse för den enskilda kristna. De 5 fastesöndagarna har man behållit som ett arv från den gamla kyrkan. Men tvånget att iaktta fastan avskaffades genom reformationen. Och det är ju inte egentligen så konstigt heller, eftersom fastor och spekningar höll på att leda till döden för munken Luther under hans tid före det reformatoriska genombrottet. Vi ska gå till fastlagssöndagen. Med den här söndagen så börjar enligt vissa definitioner passionstiden. Vi pratade här med Ola innan gudstjänsten om det här, att det finns flera definitioner. Enligt en annan så räknar man med att passionstiden börjar från den femte söndagen i fastan. Men enligt en annan definition så räknar man passionstiden och fastetiden som synonyma. Och det är den som jag utgår från nu i det här fallet. Och enligt denna definition då så pågår passionstiden från fasta söndagen till stilla veckan. Temat för fastlagssöndagen är Guds rikes offerväg, och fokus riktas redan här på Jesus sista resa till Jerusalem, där han skulle offras för världens synder. Det är på något sätt en liten långfredag redan här. Texterna ämnade att förklara vad pensionstiden handlar om, vad som är syftet med Jesu offerdöd. Själva namnet fastlag vittnar om något mycket mindre allvarligt än Jesu pinam död. Det kommer från tyskans fastenabend, fasta kväll, som i sin tur har uppkommit av att man har missförstått ett annat ord, faselabend, som betyder skämt kväll. Faselabend kallades kvällen och natten före fastans första dag, då man roade sig och levde runt för att ta ut det sista före fastetiden. Faselabend, som man alltså har läst till fastlag, så pågick inte bara en kväll, utan man räknade ofta in tiden mellan fastlagssöndagen och tisdagen efter den, det som vi nu kallar för fastlagstisdagen. Fastlagstisdagen, eller fettisdagen, var den sista dagen före påsk då man fick äta kött. På många håll var det karnevalstämning, och karneval betyder ju för övrigt farväl till köttet. Det var slut, ätet kött efter den här dagen. Men den första egentliga fastedagen, det är alltså askonsdagen. Och den har fått sitt namn efter en medeltida katolsk sed, enligt vilken man strödde välsignad aska på huvudet, till tecken på sorg och ödmjukhet. Den liturgiska färgen är ännu på fasta söndagen grön, för att sedan bytas till violett från och med första söndagen i fastan. Och vi ska se på det här söndagarna i fastan och deras teman. Jag tror det är nästa bild där. Första söndagen i fastan är ju Jesus seger över frestelserna på tapeten. Andra söndagen i fastan så är temat den kämpande tron. Tredje söndagen i fastan, kampen mot mörkrets makter. Midfastosöndagen, livets bröd. Och den femte söndagen i fastan, då alltså passionstiden börjar enligt den andra definitionen, den förkastade medlaren. Det är alltså våra fem fasta söndagar som är ett arv från fornkyrkan. Sen kommer vi till en högtid som är väldigt udda här i mitt i fastan. Det är en vit söndag bland fastans violetta. Det syntes bra på den här bilden också, den skär i ögonen. Och det är en söndag som egentligen hör ihop med julkretsen, men som finns mitt i påskkretsen, eftersom den är beroende av julhögtiden och eftersom en graviditet räcker ungefär 9 månader. Och det är det som är orsaken till att vi firar den här högtiden. Det är ju att Gabriel besökte Maria och meddelade henne att hon skulle bli Guds moder. Det här är en av de två Mariefester som finns bevarade efter reformationen i vår lutherska kyrka. Den andra är ju Maria kyrkogångsdag, eller syndlesmässodagen, som vi hörde att vi valde bort idag till förmån för sexagesima. Maria bebådelsedag omnämns både av Chrysostomus och Augustinus, så det finns källa tro att den åtminstone härrör sig från slutet av 300-talet. Så det är en ganska gammal tradition där också det här. Eftersom Maria bebådelsedag är beroende av julhögtiden, och man firar ju julen på olika datum inom olika kyrkor, 25 december eller 6 januari i samband med Epifania, så har man även gått in för att fira Maria bebådelsedag på olika datum, beroende på när julen firas. Den romersk katolska kyrkan, som ju alltså firar jul den 25 december, precis som vi, så har placerat in Maria bebådelsedag den 25 mars. Och det är också vad som gäller i största delen av kristenheten. I folkkyrkorna i Sverige och Finland har man avvikit från denna sed, och numera firas denna dag alltid på söndagen som infaller mellan 22 och 28 mars. Såvida inte palmsöndagen infaller under den här perioden, eller tidigare. Då placeras Maria bebådelsedag på söndagen före palmsöndagen. Och så har det varit den senaste åren också. Nu kommer vi in på stilla veckan. Vi går tillbaka till fastetiden och konstaterar att den utmynnar i stilla veckan. I den gamla kyrkan även kallad stora veckan. Vilket vittnar om att vi nu närmar oss den största högtiden i kristenheten. Den största och den äldsta. Fastan och sin kulmen under stilla veckan. I den tidiga kristna kyrkan var alla offentliga nöjen förbjudna under denna tid, enligt Theodosios den stores edikt. Alla offentliga inrättningar, som till exempel domstolar, höll stängt. Och det var också sedan att frigiva fångar, att ge gåvor till de fattiga under denna vecka. Och man skulle också behandla sina slavar med respekt och vänlighet. Under medeltiden utvecklades i de katolska kyrkorna en hel del spektakel i anknytning till stilla veckan. Och det blev någonting alldeles stort, alldeles extraordinärt den här veckan i året. Men reformatorn Luther slår fast i sitt program, Deutsche Messe, den tyska mässan, att marterveckan, som man kallar det, den är inte mycket annorlunda än andra veckor. Vi är kristna alla dagar i året, alla veckor. Det som skiljer är att man i kyrkorna ska predika en timme om dagen om Kristi lidande. Och dessutom bör kyrkfolket åtnjuta nattvarden under denna veckas gång. Men värst mycket annorlunda är den inte än andra veckor. Stilla veckans liturgiska färg violett, precis som i övrigt i fastetiden. Utom på skärtorsdagen då den är vit och på långfredagen då den är svart. Palmsöndagen med temat Ärans konung på lidandets väg. I den östliga kyrkan börjar stilla veckan på måndagen efter palmsöndag. Medan man i väst räknar också in palmsöndagen i stilla veckan. Fidningsämnet är dock detsamma i båda delarna av kristenheten. De äldsta spåren av ett kyrkligt uppmärksammande av palmsöndagen härstammar från det fjärde århundradets Jerusalem. Och där Chrysostomus, han skriver om palmsöndagen. Icke blott från en stad, icke heller blott från Jerusalem dragar vi dag ut för att möta Kristus, utan från hela jordkretsen, från alla sidor dragar kristna församlingar upp för att gå honom till mötes, i det vi strö för honom på vägen. Visserligen icke palmkvistar, men barmhärtighetsverk, kärlek till nästan, Guds fruktan, fastor, tårar, vakor och visa Kristus Herren, from vördnad. I fornkyrkan kallade man även palmsöndagen för symbolsöndagen. Och det hör ihop med det som vi talade om senaste föredrag, för en månad sedan var det kanske ungefär, när vi talade om trosbekännelsen. För det här namnet, symbolsöndagen, så den kommer av en sed enligt vilken katekumenerna, alltså de som hade tagit emot undervisning i kristendomen, men som ännu inte var medlemmar i kyrkan, på den här palmsöndagen så meddelade, de bad om dopet på palmsöndagen, och dopet skulle sedan meddelas dem på påsknatten. Natten till påskdagen, en knapp vecka senare. Och på palmsöndagen så läste man också upp trosbekännelsen för katekumenerna för första gången. Det var troligtvis en dopbekännelse som man läste upp. Och palmsöndagen kallades också för förlåtelsens dag. Med anledning av en sed enligt vilken människor under kyrkotukt på palmsöndagen underrättades om att det åter skulle upptas i kyrkans gemenskap. Och därför så kallas den alltså förlåtelsens söndag. Nästa begrepp som vi ska ta upp är dummelveckan. Och det är inte synonymt med stilla veckan. Utan dummelveckan börjar med onsdag i stilla veckan. Och Den omfattar då onsdag, torsdag, fredag i stilla veckan. Och den här lilla veckan så anses ha fått sitt namn från ett fornordiskt ord, dumbil, som betyder ungefär träkärl. Och det här användes då för att dämpa klangen från kyrkklockorna under dessa stränga fastedagar. Onsdagen i stilla veckan ska inte förväxlas med askonsdag, som vi talade om tidigare, som är alltså onsdagen efter fastlagssöndagen. Så alltså dömerveckan, onsdag, torsdag, fredag i stilla veckan. Och vi ska nu stanna inför en stund för inför torsdagen, kärtorsdagen, då nattvarden står på som tema. Traditionen att fira nattvard på kärtorsdagskvällen är mycket gammal. Och detta var i fornkyrkan den enda dag då det var tillåtet att fira nattvard på kvällen och utan fasta. På många håll inför förhören av katekumenerna i den kristna tron under denna dag. Det är ju alltså bett om att bli döpta på palmsöndagen, och nu förhördes de i den kristna tron. Sen skulle de döpas då på natten till påskdagen. Och vi nämnde också om de som var under kyrkotukt och som hade fått meddelande om att de skulle upptas i kyrkans gemenskap, så upptogs nu på kärtorsdags på dagen eller morgon i kyrkogemenskapen på nytt. Och möjligen så härstammar dagens namn, alltså kärtorsdagen, från denna sed. Att kära betyder ju att rena någon eller något. Det renades och upptogs alltså som medlemmar i kyrkan. Eller ska vi säga i kyrkogemenskapen. För hade ju varit medlemmar tidigare, men de var under kyrkotukt av någon orsak. Sedan kommer långfridagen. Firandet av långfridag kan med säkerhet spåras till 100-talet. Den här dagen har från början varit en sträng fastedag både i öst- och västkyrkan, vilket vi nämnde tidigare, att det blev den ojämförligt strängaste fastedagen. Och motiveringen finns i Markus 2:20, där det står: den tid ska komma då brudgummen ska tas ifrån dem, och då, på den dagen, på den tiden ska de fasta. Långfridagsgudstjänsterna har i regel varit enkla, och de har endast innehållit textläsningar, sång och bön. Någon predikan hölls inte i fornkyrkan på långfridagen. Nattvard kunde heller inte firas, eftersom man inte kunde ha eukaristi, alltså det ord som man använde för nattvarden, betyder tacksägelse på denna sorgens dag. Ordet långfridag, som dagen kallas i Norden, ger en påminnelse om att denna dag blev lång för Jesus. Och detta ville man också påminna sig om tidigare genom att hålla en extra lång gudstjänst denna dag. Och dessutom fastade man ända till kvällen. Gamla och sjuka och andra som inte orkade fasta fick dispens. De fick doppa bröd i ättika eller salt och kunde på det sättet stilla hungern. I Norden fanns också en märklig sed som kallades påskskräckja. Och den gick ut på det att fäder och husbönder piskade på långfridagsmorgonen sina barn och sitt husfolk medan de ännu låg i sängen. Piskades de med ris för att de skulle påminnas om Kristi smärta. Och av den orsaken har långfridagen också kallats för piskedagen. Sedan kommer vi till den största av alla högtider, påsken, eller påskdagen, påskmorgon. Temat är ju han är uppstånden. Det här är ju alltså, som sagt, den äldsta av alla kristna högtider. Och den har sin förebild i den judiska påsken, Passach, som firades till minne av folkets befrielse från träldomen i Egypten. De första judekristna höll fast vid de judiska högtiderna. De bodde och levde i en atmosfär som gjorde det ska vi säga, både möjliggjorde och tvingade dem att göra, att iaktta de judiska fastedagarna. Men det gav ofta de här högtiderna ett nytt innehåll, ett kristet idéinnehåll. Och för påskens del så blev det ju Jesu Kristi uppståndelse som blev detta nya innehåll. Och inte endast folkets befrielse från Egypten. Och vi har ju både senaste gång och idag också nämnt att den här högtiden började firas i 300-talet och den kan spåras tillbaka till 100-talet och sådär. Men det gäller påsken så kan man säga att den började firas redan veckan efter uppståndelsen. Och varje söndag, den första dagen i veckan, var en påminnelse om Jesu uppståndelse och den firades på ett tillbörligt sätt. Det var solens dag och det var en glädjedag i den tidiga kristna kyrkan. Så man kan säga att påskhögtiden är bara en vecka gammal, medan andra högtider började iaktas på kanske på 100-talet om de var gamla. Och om varje söndag var en påminnelse om påsken, om Jesu uppståndelse, så var ju förstås årsdagen en ännu större påminnelse. Alltså när den judiska påsken inföll, så påminnes de kristna vad som hade hänt den där påsken. Omkring år 30, 33 kanske, när Jesus hade uppstått från de döda. I mitten av 100-talet uppstod en strid om när påsken skulle firas. Den judiska påsken började den 14 nisan. Och de judiska månaderna börjar med ny månad. Och nisan började vid en ny månad som låg närmast vårdagjämningen. Men eftersom påskhögtiden alltid började den 14 nisan, så växlade veckodagarna på vilken den firades. Så vi kunde alltså ha långfredag på en tisdag och påskdag ett annat år kunde vara en måndag och så vidare. Så det var inte första dagen i veckan som vi har idag. De judekristna åt liksom alla andra judar påskalammet den 14 nisan och därefter firade de nattvard. Och denna dag kallades korsets påsk. På tredje dagen därefter firade de uppståndelsens fest, uppståndelsens påsk. Och de kristna i mindre Asien höll strängt på den judiska kalendern. Och det ledde ju till, som sagt, att Jesu dödsdag inte alltid kom att firas på en fredag eller uppståndelsen på veckans första dag, söndagen. Men de hedna kristna på annat håll, de kände sig inte bundna till den judiska kalendern. Och de firade istället påsken den söndag som följde efter den 14 nisan. Och Kristi dödsdag inföll alltså den föregående fredagen. Och omkring år 160 inleddes en strid mellan öst och väst angående tiden för påsken. Och den avgjordes inte förrän kyrkomötet i Nicaea år 325. Då det slogs fast att den kristna kyrkans uppståndelse fest ska firas vid första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Och så är det ju än idag. Därmed kan påsken infalla tidigast 22 mars och senast den 25 april. Som vi tidigare nämnde så döptes ju fornkyrkans katekumener under påsknatten. De sänktes en efter en ner i vattnet medan dopformen lästes. Och påsknatten, den förlöpte under bön och sång. Och när den första tuppen gal, så firades nattvarden. Det är det nydöpta nu för första gången fick vara med. Och man kan tänka sig in i stämningen där i de primitiva kyrkorna. Med vaka och dopets sakrament och nattvardens sakrament. Och sen den första solstrålen sköt fram, så ropade man halleluja. Det var ett rop som man inte hade stämt in i under hela fasta tiden, men då bryter det fram. Och man gav varandra broderskyssen och omfamnade varandra. Och sen kom den här växelhälsningen. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Och intressant nog så försiggick den största delen av fornkyrkans firande av påsken nattetid. Påskdagen firades mycket mer anspråkslöst än den hade en natten innan. Men på påskdagen, alltså på dagstid, så hörde det till vanligheten att kristna som var utspridda kring tätorter, att de kom in till moderförsamlingen i staden och firade där påskdagen tillsammans med hela församlingen i tätorten. Det var alltså påsken. Sen annan dag påsk är temat vandringen med det uppståndne. I vår tid tillägnas den här dagen i första hand Emmauslärjungarna och de andra förstås också. Men speciellt Emmauslärjungarna och deras vandring och samtal med Jesus. I den gamla kyrkan var det tradition att de katekumener som hade döpts på påsknatten kom samman för att lära sig mera om vad som hade hänt med dem i dopet. Och de nydöpta, de bar sina vita kläder hela den kommande veckan. Och därför kallades den här veckan efter påsken för den vita veckan. Och den sista dagen som de bar dessa kläder var den första söndagen efter påsk, som därför kallades den vita söndagen. Och vi ska nu se på den här festtidens söndagar. Första söndagen efter påsk har vi temat uppståndelsens vittnen. Andra söndagen, Herren är min herde. Tredje söndagen, Guds folks hemlängtan. Fjärde söndagen, i världen men icke av världen. Och sen har vi också som nästa bönsöndagen. Det ska vi säga lite mer om. Hjärtats samtal med Gud. Bönsöndagen ska vi alltså säga mer om. I den tidiga kyrkan var alla 50 dagar mellan påsk och pingst glädjedagar. Men i mitten av 400-talet kom en ändring på detta i och med de tre böndagar som infördes före Kristi himmelsfärdsdag. Och orsaken till dessa böndagar var de många naturkatastrofer och andra olyckor som råkade infalla vid denna tid. Det var vilda djur som härjade och jordbävningar och annat. Och biskop Mamertus i Vienne, han fick nog och han beslutade att söndagen före Kristi himmelsfärdsdag samt de två efterföljande vardagarna skulle firas som böndagar. Kanske vi här kan se lite litet lagtänkande att man på något sätt ska blidka Gud. Men det behöver inte heller vara osunt att man ber om beskydd. Naturligtvis. På de här dagarna skulle man fasta. Slavarna skulle vara befriade från arbete och så vidare. Och de böneprocessioner och litanior som redan tidigare hade förekommit blev nu kyrkligt ordnade. Och denna tradition bredde snart ut sig i hela den västliga kristenheten. Men i öst har de aldrig vunnit terräng. Efterhand så utmönstrades böndagarna med alla möjliga slags processioner och seder, av vilka de flesta då avskaffades under reformationen. Som minne av gångna tiders sjungande av litanior använder vi nu idag litanian istället för den allmänna kyrkobönen på bönsöndagen. Och den liturgiska färgen är violett, eftersom det är en fastedag. Sedan har vi Kristi himmelsfärdsdag. Den här dagen firades inte i den äldsta kyrkan. Augustinus, han försöker hänföra firandet till den första kristna tiden, men det kan alltså inte bestyrkas. Denna fest nämns inte av varken deras Tertullianus eller Origenes i deras listor, kataloger över de kristna högtiderna. Som vi nämnde så var alla 50 dagar mellan påsk och pingst ursprungligen glädjedagar. Det är festtiden. Man fastade inte längre om man bad stående och inte knästående som under fastan. Men det dröjde inte länge innan den 40:e dagen höjde sig över de andra dagarna. Man kände ju till platsen för himmelsfärden. Och det fanns gott underlag för att börja fira den här 40:e dagen på ett speciellt sätt. Den här dagen nämns, alltså Kristi himmelsfärdsdagen nämns i de apostoliska konstitutionerna från cirka 380. Det var ju en konstitution som hade uppkommit troligtvis i en sekt och som man ville att skulle gälla för att vara sant apostolisk, men det var det nu inte alltså, utan men den är i alla fall där finns i alla fall ett vittnesbörd om Kristi himmelsfärdsdag. Och Eusebius, kyrkohistorikern, han talar om den här dagen i sin kyrkohistoria där han skriver om påskstriden och hur den behandlades vid Nicea-mötet. Och Chrysostomus, han skriver om den här dagen som den korsfäste frälsarens härliga och lysande himmelsfärdsdag. Med Kristi himmelsfärdsdag avslutas påskkretsen. Den avslutar den 40 dagar långa fröjdetiden efter påsk, kvadragesima, som motsvarar den lika långa fastetiden före påsk, så kallade faste kvadragesiman. Den liturgiska färgen är vit. Och den dryga veckan mellan Kristi himmelsfärdsdag och pingst så skulle jag gärna se som en viloperiod, precis som söndagarna före fastan, alltså förfastan. Det finns en söndag så att säga i ingenmansland här, den sjätte söndagen efter påsk, vars tema redan vittnar om vad som ska komma, den utlovade hjälparen. Så den är lite i ett spänningsfält kan man säga. När vi kommer så långt, om vi kommer dit, om Herren dröjer och vi får leva, så ska vi stanna inför pingstkretsen vid den kristna kyrkans näst äldsta högtid, pingsten, och den efterföljande långa trefaldighetstiden. Men det får bli till en annan senare tillfälle när vi närmar oss pingsten. Så det var allt jag hade att säga om påskkretsen. Ska vi bli stilla i bön? Tack kära himmelske fader för att vi har fått vara samlade här idag. Att vi har fått fira gudstjänst, vi har fått fira nattvard och vi har fått lyssna till ditt ord. Vi har fått sjunga psalmer och du har låtit oss ha gemenskap med varandra. Tack också för den lekamliga bespisningen. Allt är din goda välsignelse, allt som kommer till oss. Vi vet att vi inte förtjänar någonting i oss själva, utan allt är goda gåvor ur din hand. Både den andliga och den lekamliga maten. Bevara ordet i våra hjärtan så att det blir till nytta. Och vi kan växa till i tron på dig, din son och din helige ande. Bevara oss ända till himmelen, tills vi får vara med och fira lammets bröllop tillsammans med alla heliga. Bevara oss också på vår hemfärd idag, så att inget ont drabbar oss. Och välsigna oss allt framgent i fortsättningen. Och håll våra hjärtan riktade på den högtid som ligger framför påsken, så att vi kan rätt bereda oss inför påsken och tänka på din sons frälsningsverk i det han förlät oss våra synder. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.